James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp. Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring. Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar här.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp. Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring. Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar här.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay. Podplay.
Nu!
Härligt.
Nu rullar vi.
Nu rullar vi. Mysig imma här innanför masken.
Det är första gången vi poddar med mask.
Är det sant? Mm. Är det för att jag är?
Ja, det är första gången vi har en gäst under corona.
Ja, det är det faktiskt. Det har vi nog inte haft tidigare, nej.
Okej.
Men idag
Vilken
har vi det.
Ära.
Ja, du är så välkommen.
Tackar, tackar.
Nej, men vänta lite nu. Selesha måste ju ha varit med.
Selesha var med. Ja, men vadå?
Det var ju Black Lives Matter i somras.
Och ASMR.
Och gud,
väl också.
Ja,
men, okay, men vi har haft jättemånga gäster.
Men
du är
inte alls
supervälkommen. Nej,
vi är så rädda om dig, Lova. Du får inte bli sjuk.
Nej, men det är bra.
Vi behöver dig. Konsten att vara, 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 konsten att vara. Då vill jag veta, hur mår alla idag? Och jag tänker, Gustav, du får börja.
Ska jag börja?
Ja, jag tycker att du får börja. För då kan vi segwaya in på en god presentation av våran gäst idag.
Ja, ja, okej. Men jag börjar med att säga att jag mår faktiskt väldigt bra.
Ja.
Jag mår toppen idag. Ja.
Gud, vad skönt att höra.
Ja,
det fortsätter alltså.
Härligt.
Det fortsätter, det rullar på.
Ja. Något nytt med antidepp, alltså på antideppfronten?
Det går bra. Mm. Tackar som frågar. Det rullar. Jag har faktiskt inga klagomål. Jag började antidepp för några veckor sedan.
Första gången?
Nej, absolut inte. Okay. Nej. Här har vi jobbat.
Erfarenheten.
Men första gången som det har varit någorlunda...
successful.
Ja, exakt.
Ja,
precis.
Härligt.
Ja, så att jag mår faktiskt... Ja, jag mår bra. Det är kul. Jättekul. Ja. Jag känner mig så normal.
Ja, vad härligt.
Mm, ja, men det känns bra. Ja, då går du vidare till Klara då.
Ja, jag mår ju jättedåligt, som jag har gjort nu några veckor. Det är inte kul att vara i mitt huvud. Och det är ingen bättring på den här fronten.
Nej,
och livet känns tungt. Men så är det. Och det är så weird också när man har en gäst och man bara, välkommen hit, jag mår piss. Det brukar inte vara så här, det brukar vara han som mår piss.
Det är jag som mår piss.
Det är
liksom, det är den dynamiken
liksom
den, i
ni måste ha någon som alltid mår dåligt.
Ja, såklart.
Så ni skickar bara vidare den sen. Ja, härligt.
Ja, nej, jag mår dåligt för att jag har typ inget jobb och har men haft ett år där jag har typ behövt sätta upp en liten fasad emotionellt och nu så känns det som att jag orkar inte mer. Jag vet inte, jag försöker ta det med en klackspark.
Det tar på energin att ha upp en fasad.
Det gör det, verkligen. Men det ska vi inte prata om idag, utan vi ska prata om andra grejer. Lova!
Ja.
Du heter ju Lova-artisten i min mobil. för att jag visste inte vad jag skulle döpa dig till.
Har du fler Lova i din mobil?
Nej, men jag visste inte vad du heter efternamn. Så att då fick det bli artisten, så här bestämd form. Artisten. Berätta hur du mår.
Men jag mår faktiskt bra. Jag har också mått skit förra veckan. Hela förra veckan var knas.
Okej, okay, varför då?
Men jag tror jag kom liksom över den här hajen efter albumet. Att man är så himla hög på all kärlek och bekräftelse. Och det var sån utandning också att jobba på någonting så pass länge. Och sen liksom är det ute. Och först så är det bara så här positivt så alla hör av sig till den. Men sen dör ju det långsamt ut. Liksom, livet går ju vidare på något sätt. Så jag var lite, det känns som att jag kom ut där på andra sidan förra veckan och bara så insåg bara, jaha, det var det lite grann. Och att liksom, ja, men alla andra, mycket också så här, mina vänner började liksom åka ut i olika städer och plugga. Jag bara, just det här på temat också, för att liksom bli äldre så känns det verkligen som att så här, vi alla börjar gå åt lite olika håll. Och det tycker jag är jätteskrämmande, framförallt när mitt liv nu står så pass stilla. Även fast jag har släppt ett album och det är mycket som händer, så är jag fortfarande liksom lite på samma plats i livet, känns det som. Och liksom med corona och så, liksom, det är inte så mycket att göra om dagarna.
Mm.
Så det blir väldigt påtagligt att så här, men shit, alla... Jag vet inte, det känns som alla rörde sig framåt medan jag bara stod kvar lite grann.
Mm.
Men det var jag lärt mig ändå. Liksom, jag är också väldigt svårt att ta lite ledigt. Och bara kunna sova ut en morgon. Jag hade inga planer för veckan. Ändå så bara, men jag måste sätta klockan på 7.30 och ta tag i dagen. Liksom. Jag bara, men jag har egentligen inga planer typ.
7.30 är ju otroligt tidigt
det
för
typ
en frilansare. Ja,
och jag går inte upp då. Nej. Utan då ligger man där och bara drar sig. Så går man kanske vid 10 eller 11. Men så att jag försökte ändå vara lite snäll med mig själv.
Har du återhämtat dig nu?
Men,
efter dippen liksom.
Det känns bättre. Jag hade en jättebra dag igår.
Ja.
Vilket var väldigt, väldigt skönt. Och liksom känner ändå att man lite kommer ut på andra sidan. Men det är såklart, det går ju upp och ner hela tiden. Men jag tar det jag får. Och just nu så känns det ändå bra.
Mm. Bra.
Du nämnde ju, och det är ju därför du är här, men att du har släppt ett album.
Ja.
Och vi tycker att du är jättebra. Och har liksom verkligen vibat till den musiken du har släppt. Men också att typ, så hela det här albumet handlar om någon form av liksom coming of age, fast istället för någon så här romantisk indiefilm så är det förpackat i ett coolt popalbum typ. Och att det är ju ett ämne som jag och Gustav frekvent har pratat om, liksom att bara typ hitta sig själv och att växa upp, och vi pratar ju jättegärna mer om det här med
härligt.
Dig som ju är det liksom inofficiella proffset nu, som du har släppt. Hur många låtar om det? Åtta låtar, 10 låtar?
Jag önskar att jag hade lärt mig någonting om att skriva om det här, men jag kan inte säga att jag är nog klokare.
Men hur gammal är du?
22.
22. När man född då?
98.
98.
Så jag fyller 23 nu i augusti.
Ah. Förstår.
Och vilket datum i augusti?
11.
Var min namnsdag och min mammas födelsedag. Jag vet inte, alltså jag hade det på känn. Det var därför jag frågade. Vad sjukt. Kul.
Jajamän.
Tar åt mig äran.
Albumet heter ju Grownish.
Yes.
Det är väl ungefär det du är, tänker jag.
Det är verkligen
visst.
Det är. Alltså det är den perfekta beskrivningen om hur exakt jag känner mig.
För vi tre är ju lite tripp-trapp-trull nu, för att du är precis i början av vuxenskapet på något sätt. Klara är någon slags jättejobbig puckel. Har precis så här blivit, ja men kommit över 25.
Vad sa vi förra veckan? 27 är den värsta åldern.
27 är ju liksom när folk dör. Alltså,
det är sant, det är sant.
Alltså nu ska inte Klara dö.
Nej.
Såklart. Ah. Men, och jag har precis fyllt 30.
Okej, okay, grattis.
Så att det är liksom, tack så jättemycket. Grattis till er också efteråt. Jag förstår att ni också måste ha fyllt år någon gång under det senaste året. Men vi är lite olika stadier av vuxenheten. Men för dig har ju det stannat av lite grann i och med corona.
Verkligen.
Du har liksom fått bo kvar hemma bland annat.
Gud ja. Det har ju verkligen varit... Ja, men svårt att fightas med att man ändå så här har ändå liksom mitt jobb eller liksom, jag vet inte, jag är liksom min egna chef, jag är min egna manager, jag är min egna stylist, jag är liksom otroligt mycket ansvar och liksom styr och ställer väldigt mycket liksom min professionella karriär liksom, och har folk som jobbar för mig och liksom är väldigt, väldigt vuxen där och liksom har en plattform i sociala medier, du kan påverka människor, men sen samtidigt så har jag liksom privat så bor jag fortfarande hemma med liksom mina föräldrar och man har och med människor ändå att liksom anpassa sig efter och men det blir lätt också att de, det blir man tar ju på sig sina roller, även fast jag är vuxen så är jag ju fortfarande barn liksom jämt mot dem, så det har varit väldigt svårt att liksom hitta någon balans mellan där, för på något sätt liksom jag känner mig inte, jag vet inte, jag blir väldigt liten när jag är hemma, vilket jag gillar inte den känslan. Jag älskar att vara vuxen. Det är verkligen någonting jag har sett fram emot att få vara, och jag känner lite att så här, bo hemma, att det begränsar mig lite och håller mig tillbaka.
Får du ofta höra i jobbsammanhang liksom att folk bara, hur gammal är du? Är du så ung?
Utseendemässigt tror jag alla att jag är yngre. Men jag har nog alltid varit så här lillgammal i sättet hur jag liksom för mig. Och alltid, alltid, alltid haft äldre vänner.
Ja.
Och umgått alltid med liksom, ja, men folk som är upp till en 10 år äldre. Liksom. Ja.
För det pratade vi om förra veckan, det här med att, så här, att få den kommentaren när man är i tidigare 20 åren. Mm. Man lever på det så jävla hårt. Och typ
ja, man
att det tar
ju
en så långt.
Ja, gud ja. Det blir normalläget liksom. Att man säger, åh, jag är så ung.
Och sen får man panik. Och det är den paniken jag går igenom just nu.
Ja,
ja exakt. Men, och jag har kommit ut ur den. Liksom, för att jag, ja, nej, men det är jättehärligt faktiskt.
Nej, men för det kan jag verkligen faktiskt med. Att jag känner mig inte ny längre i branschen. Även fast jag ändå bara hållit på liksom, i 3 år. Men det var ju ändå så här, på något sätt då liksom första året, då var man ju verkligen alltid yngst i rummet.
Mm.
Och nu liksom, alltså nu är det alltid folk som är typ nästan yngre än mig.
Men har inte du hållit på längre?
Jo, men
var
jättelänge.
Inte, alltså jag tänker så här, var inte du typ 12 när du var med i Melodifestivalen?
Exakt, ja. Jo men verkligen. Men liksom,
kanske inte
sen
ser
jag
det som så här.
Nej, det, var, alltså, det känns som ett helt annat liv verkligen. Men sen man liksom släppte första debutsingen som liksom artisten Loa då.
Ja.
Men det är läskigt att man inte är yngst längre.
Nej, jag fattar. Det här med att flytta hemifrån då. Alltså när tänker ni är den perfekta åldern att göra det? För att jag kan å ena sidan känna så här, att jag blir typ avis på att du är 22, du är uppvuxen i Stockholm. Mm. Är du uppvuxen i hus eller i lägenhet?
Ja, jag har bott i samma hus hela livet. Så ja, det är lite
i ett
det
hus
också.
Liksom. Alltså så här, att kunna, den här lyxen av att kunna bo hemma. Att jag blir så här, åh gud, vad, vissa har det så bra. Typ.
Verkligen.
Medan jag känner också att jag fattar frustrationen av att kanske inte ha kommit hemifrån. Och jag kan också känna så här, jag var 19 när jag flyttade hemifrån första gången och det kändes ändå som en ganska bra ålder. För hade jag varit yngre, då tror jag att jag hade nog inte varit mentalt redo riktigt.
Gud,
nej. Jag flyttade hemifrån när jag var 16 eller 17. Flyttade jag in. Ja, för jag är uppvuxen på landet och sen så gick jag i gymnasiet i Uppsala. Och så flyttade jag in med min syrra som jag tänkte så här, gud, hon är så himla vuxen och hon är så stor. Och det var hon ju absolut inte. Nej. Utan hon var ju tidiga 20 åren liksom, när jag började där. Och det var alldeles för tidigt. Så jag hoppade liksom fram och tillbaka. Så att jag har bott hos mina föräldrar flera gånger efter det också.
Men gud, 16, det är ingen ålder.
Nej, nej, det fattar inte jag. Jag bara, det här går jättebra. Toppen. Och sen så då 25 tror jag var sista året som jag flyttade liksom hem igen. Då bodde jag hos mina föräldrar kanske större delen av ett år i alla fall.
Mm.
Och var så här, jag är alldeles för gammal för det här.
Mm.
Det här känns pinsamt. Det här känns inte alls bra. Och sen dess har jag faktiskt hållit mig därifrån. Hållit mig ifrån barnahemmet. Men,
ja, det känner jag också att jag är rädd att jag ska liksom... Och det, alltså herregud. Det löser sig liksom. Men ändå så här att jag kanske ger mig ut och så måste jag flytta hem. Jag kommer ihåg typ när jag hade jobb i gymnasiet och sen så sa jag upp mig för att jag ville liksom fokusera på musiken och då drog det inte in några pengar till en början. Och gå från att så här, man började tjäna sina egna pengar till att sen gå tillbaka ett steg och börja be om pengar igen. Och liksom så här, det tyckte jag var så jobbigt också. Så på något sätt ville jag så här, hellre, så jag vill ju också jättegärna köpa någonting och liksom investera i någonting och ha något eget. Och det är inte billigt, har jag fått lära mig.
Det är ju väldigt
så på något sätt också, och där är ju verkligen tur att jag kan bo hemma. Jag får bo hemma, jag har tak över huvudet och liksom det är supertrevligt oftast. Så det är verkligen så här, det är inte så att jag lider varje dag genom det här. Men jag tycker inte, alltså, nu 23, det tycker jag känns som ändå väldigt bra ålder.
Mm.
Vi löser det, Martin.
Jo, men vi måste välja. Vi kan inte fixa allt på en gång.
Det är jag helt med på.
Är du?
Ja. Och jag har gjort en lista med de 3 viktigaste grejerna vi behöver åtgärda. Allt annat kan vänta.
3 grejer? Okej, jag får se. Huset, bil, trädgård... Seriöst?
Förlåt. Men du skulle bara se din min.
Ja, när du bestämt var du vill börja så finns lösningen på Biltema. Till rätt pris. Vi ses.
Hos Biltema.
Men vad är det vuxnaste ni har gjort då? För jag, alltså det här med att man fortfarande känner sig som ett barn, det kommer nog alla känna. Eller inte som ett barn, men som en tonåring som leker, kan jag känna mig som. Att vad håller jag på med? Ska jag behöva vara vuxen nu? Men så gör man ju de här grejerna ibland. Typ så här, jag köpte en diskmaskin i höstas. Det är så jävla vuxet. Nu ska jag renovera mitt badrum. Helvete vad vuxet.
Ja, det är väldigt vuxet.
Och rikt.
Väldigt rikt. Ja, så roligt. Jag har väl kanske gjort vuxna saker i lite mindre skala, men jag är ganska vuxen i typ app. appar. Uh-huh. Att jag kan liksom så här, ja, men jag var väldigt tidig på att skaffa Kivra till exempel, så, här, så att man får myndighetspost till en app istället.
Har du så här aktie eller typ fondappar och grejer?
Ja, det har jag. Det har jag. Absolut. Jag ser över...
Var det pun intended på absolut?
Nej, det var det inte.
Nej,
det var
jag som jag skulle inte ha påfört det.
Nej, men jag är också så här, jag ser över mina försäkringar också. Mm. Och det tycker jag är ett vuxet beteende. Att jag...
Ja, dit har jag inte kommit.
Nej men
vad
precis.
Menar du med ser över? Kollar du vad som ingår i dem? Eller?
Ja, dels det. Kanske tittar om det finns någon som kan vara lite billigare.
Oj, det är intensivt vuxet.
Ja, så där gillar jag att vara inne och kleta och ha mig.
Härligt.
Och du har ju släppt ett album, så det är väl väldigt
vuxet.
Det är
vuxet.
Men alltså, jag kommer ihåg att Amy Diamond gjorde det när hon var typ 12 också.
Just, ja.
Så att det kan vara någonting som går över åldersgränser.
Ja, och då fick ju Klara stress.
Då fick jag stress.
För att då tänkte hon att nu måste jag också göra
då
något.
Då var jag 11, då tänkte jag då har jag ett år på mig.
Det är hela tiden.
Är körd.
Ja, men jag jämför mig med allt och alla och liksom hela tiden bara, åh gud, den här artisten var så här gammal när den fick det här priset eller när det här hände. Det hör till. Och vad, alltså jag blir bara imponerad av mig själv varje gång jag liksom lyckas typ, ja, men typ betala en räkning eller fatta så, okej, skatteverk, man går in här och där, så här funkar det. Det är fortfarande, alltså man fick inte lära sig det. Det var liksom bara make from så här, och det tycker jag, det var också det jag ville spela lite på med så här, omslaget till albumet. Att jag ville spela lite på den här liksom 18-årsdagen. Alltså som en kröning nästan. Till så här, grattis! Välkommen in till vuxenlivet! Och bara så här, nu är det du som är ansvarig för alla de här inloggen och ska lösa det här och fixa det här. Och man bara så här, men hur ska jag veta det här? Liksom, jag har ingen aning.
Berätta hur ditt albumomslag ser ut.
Mitt albumomslag är... Det ser ut som en skolfotografering. Jag ska liksom ta en profilbild på något sätt. Där jag har på mig en alldeles för stor kavaj som symboliserar då liksom vuxenlivet och världen i stort. Att det bara känns så himla
ansvar,
överväldigande. Liksom. Och liksom så. Exakt. Och sen har jag liksom en krona på mig och ett sånt här band där det står grownish. Så att det är lite som en så här prom queen kröning nästan. Så att jag vill liksom leka på med hela den idén typ.
Men albumet, växte det fram det här temat, eller var det någonting du visste redan från början att du ville spela på? Vuxenheten?
Ja, men det var väldigt... det kom väldigt direkt från början. Det var faktiskt, jag skulle säga att det var titeln som gjorde alla låtar. Vanligtvis många kanske jobbar med att de skriver en massa låtar och sen ska de liksom få ihop ett album av det och sen kommer titeln för att vad som passar typ. Men jag jobbade hela tiden med liksom grownish in... mind typ. Och jobbade mot det stora målet. Och jag har typ alltid gillat, jag tycker typ det finns någon typ av frihet i begränsning.
Ramverk att, liksom. Då vet
exakt,
man vad man har att jobba med.
Exakt, för att det är verkligen, jag kan ha jättesvårt om man liksom går in i en studio en dag och bara, ja, vad ska vi skriva om? Ja, vi kan skriva om vad som helst. Och då är det såhär, men gud, vart ska vi börja någonstans? Än att bara säga, okej, men det här, här rör vi oss och här är det hur fritt som helst, men bara vi håller oss liksom inom det här. Så har jag alltid gillat att jobba liksom, och ha väldigt tydliga koncept när jag skriver.
När började ni jobba på albumet?
Ja, herregud, alltså från och till för typ 2 år sedan.
2 år sedan.
Två låtarna på albumet skrev jag på ett camp i Oslo för typ exakt 2 år sedan.
Vilka var det?
Onward's Enemy och Superhero. You are my superhero.
Så bra. Det är så många bra låtar på det här albumet.
Tack,
ja, det är faktiskt.
Snälla.
Det är, jag är popnörd liksom, så att jag, och jag har saknat album. Jag har saknat att ha liksom, jag slår på första låten och så lyssnar man till sista.
Ja, nu, det är verkligen inte en grej längre. Alltså, jag fick övertala väldigt många för att det här albumet skulle bli av och liksom gå i land. Så att det är ju verkligen inte, vi lever inte alls i en albumvärld längre.
Nej.
Men jag tror,
varför
jag
inte
tror
det?
På att det kommer att komma
där. Är det för att det ska in på Spotify-listor liksom?
Ja, och folk har inte fokus och tid för det längre. Alltså nu har ju typ corona verkligen hjälpt hela den albumvärlden lite grann, för nu har faktiskt folk tid att liksom ta sig an en hel serie och kolla på, eller liksom ett helt album och lyssna på. Men nej, jag tror att men väldigt mycket Spotify-listor, det är så himla mycket algoritmer. Det är så mycket politik i musiken. Men och att det är väl ofta väldigt mycket så här skivbolag som styr över folks eller artisters karriärer, och det är albumtracks drar inte in några pengar. Utan det är liksom singlarna som gör det, tråkigt nog.
När kom du på att liksom det var just övergången mellan ungdom och vuxendom som... Eller hur har det liksom berört dig i ditt liv, kanske snarare, de senaste åren?
Det kändes först och främst väldigt bara naturligt att skriva om. Jag liksom, men då var jag typ så här 20-årsåldern. Det var ju väldigt, blev väldigt tydligt när jag slutade gymnasiet. För då var det verkligen som att man bara så här avslutade ett kapitel till ungdomen och liksom avslutade rutiner. Man liksom startade från scratch typ på något sätt. Och då kände jag verkligen att så här, och man vet inte, man får liksom tänka över så här vart jag ville och liksom mål och vem jag var. Och sen så fort jag började sätta musik så liksom, jag vet inte, det kändes som att... Och än idag att jag liksom hela tiden både så att jag velar lite mellan liksom och var, känner mig som liten och stor, också liksom så här Lova privat och Lova artisten, att det är liksom också två otroligt olika personer. Och lite som du också nämnde, att liksom jag känner väldigt många som träffar mig idag skulle nog beskriva mig som så här, ändå en extrovert, pratglad, social tjej, medan jag själv ser mig som otroligt introvert och liksom har alltid varit i hela livet och är väldigt, väldigt blyg och hatar egentligen att prata inför folk och så. Men att liksom
välkommen
att,
i klubben.
Ja, ja, då är det nog alla tre är nog lite så att folk säger, men gud, du älskar att prata. Och jag men bara, ja, ibland.
Ja,
och sen så är jag tyst i tre dagar.
Exakt, och jag är skitbra tror jag på att verkligen ta mig an den där fasaden. Och liksom gå in i en roll och liksom varje gång jag är artisten Lova, då är det så, okej, men nu, jag vet inte, det ger mig otroligt mycket självförtroende också, bara ta mig an den, att men nu har jag liksom en plattform, jag har en röst, jag kan få använda den liksom hur jag vill och liksom så. Men det tar ju då också otroligt mycket energi, så fort jag lämnar jobbet och kommer hem, då är jag helt slut. Alltså jag är verkligen, det finns liksom inte en energi kvar i kroppen liksom. Och då blir det också väldigt påfrestande att bo hemma. Mm. När de liksom bara ser mig kanske mer som privat och de säger, åh, hur var dagen och berätta, och de blir så himla fascinerade av liksom hela så här artistlivet, och jag är bara, alltså jag kan inte prata, och framförallt så mycket av mitt jobb går ut på att prata om mig själv, skriva om mig själv, ge ut så mycket av mig själv hela tiden, att det är så här, det finns liksom ingenting kvar att ge när jag kommer hem. Liksom.
Den delen, alltså fan vad jag relaterar till just det. Jag kan känna mig så urbota trött på att snacka om mig själv ibland. Mm. Oh. Och det är så skönt att bara komma hit och typ snacka i podden, för att då blir det som att så här, men då snackar jag ur ett personligt plan. Mm. Och jag kan vara kritisk och jag kan vara glad och jag kan vara liksom allt möjligt. Men när man liksom bara konstant får frågor om sig själv... Mm. Och att allt man gör ska utgå från en själv. Alltså jag är så trött på mig själv.
Ja,
alltså, the end of the day. Vem fan bryr sig om mig, kan
alltså,
jag sitta och känna.
Verkligen. Och det var så himla... Alltså innan sommaren så då var jag en riktig kris. Det är verkligen så att jag skulle göra klart det här albumet. Jag bara... Alltså, ja men verkligen så här, vem fan kommer bli som det här? Alltså herregud, vad spelar det här för roll? I det stora, framförallt under ett år som liksom 2020, man får så mycket perspektiv. Och man bara, här sitter jag och skriver om typ ett breakup som hände för 5 år sedan och fortsätter grotta. Och det blir också så här, när man inte har upplevt så mycket nu på senaste, så blir det också att man så här, hur kan vi skriva om det här fast på en annan vinkel? Och man går liksom bara djupare och djupare in i saker, bara river upp sår och bara gott sig i så här elände typ, och man bara herregud, och typ så här, ja men skapar content ut tomma intet typ, för att bara ha någonting att säga.
är det någon av låtarna på albumet som du tycker beskriver dig själv just nu lite bättre än de andra? Har du någon som du bara, åh, den här fasen är jag i nu är jag dance for the hell of it, eller?
Åh, bra fråga. Alltså jag skulle säga, men den beskriver mig bäst hela tiden, för det finns liksom ingen låt som beskriver mig så bra som On Worst Enemy. Mm. Den är så jäkla on point i liksom exakt hur jag känner mig. Och jag hade väl kanske hoppat att så här, jag skrev den för 2 år sedan, att jag hade kanske kommit en bit på vägen. Men jag finner mig fortfarande i liksom samma typ av problem och frågor och liksom är väldigt mycket fortfarande liksom ett control freak och rädd att göra fel och misslyckas.
Ja, men är det inte i den, för jag tror att det var den som jag lyssnade på först som jag var så här och blev helt fascinerad, för att jag så här, gud, jag känner igen mig så mycket i det här. Och ibland så kan jag tycka att folk är nästan lite töntiga när de säger, den här låten fick mig känna så här, för jag bara, jag känner inte så mycket. Och när jag lyssnar på den, jag bara, jag känner så mycket. För är det inte, hur går texten i bryggan? Jag tror att det är den jag tänker på.
Den är typ så här, I'm only getting drunk on my birthday. Mm. I'm only getting high on an airplane.
Exakt.
The only thing I regret is that I don't have enough regrets.
Precis. Exakt det. För det har jag pratat särskilt med en av mina kompisar om, att vi, jag har haft ett ganska så här, ja, men när jag var typ 20 så var jag en fuck up liksom. Då hade jag många regrets. Och sen när jag slutade med det, då var det liksom som att det blev totalt nollställt. Och jag bara, nu har jag inte ett enda regret. Det enda jag gör om dagarna är att jag typ, jag broderar. Och så är det typ så här, jag bara, gud, det har hänt en stor sak i mitt liv typ. Jag ska köpa en vävstol. Alltså det är typ såna grejer liksom. Så jag blev så glad av att höra den låten och säga, gud, jag kan verkligen känna igen mig.
Men då har du ändå haft din fuck up. Jag känner inte, jag har inte haft den än.
Jag tror inte jag har haft min heller.
Inte den är inte så kul.
Nej, men fast alla har det. Alltså det är som så här, man känner sig som en mindre person på något sätt, för man bara, när ska jag ha min tonårsrevolt då? Att det är en del av människors utveckling, känns det
verkligen
som. Och att den är så, spelar så tydlig roll i människors liv. Och så står man här själv och bara, ja, har jag haft någon liksom karatefylla som jag minns? Nej, och det är inte för att jag har minnesluckor, utan det är för att de har bara inte existerat.
Men det känns som en lite kvitto på att man typ har levt.
Ja, men lite
på något
så
sätt. Och jag bara säger, vad har jag gjort?
Nej, men typ min syrra la ut ett hopklipp av hennes bästa kompis fyllde år. Så la hon ut någon video hon hade klippt ihop och massa filmer på dem. Och alla är ju från när de är fulla. Och la ut, och de står på gatan och dansar, och de är på klubbar och de shottar och allt vad de gör. Och då var det någon som hade kommenterat, haha, ni har verkligen levt. Och att jag satt där och jag blev nästan så här bara, är det här definitionen av leva? Är det att vara lite tokig på fyllan? Och att jag bara, åh nej, jag har inte levt.
Men jag har en teori där som jag tror kan appliceras på er båda då. Okay. Jag tänker att när ni blir pensionärer,
Då
kommer ni fucka ur så hårt. Och då har ni redan gjort allt. Ni har jobbat, ni har varit framgångsrika. Och då menar har ni ingenting att förlora.
Menar du fucka ur som är super? Eller bara allmän pensionärs
leva livet.
Ur fuck? Typ
exakt.
Armbåga folk på trottoaren för att man kan.
Exakt. Så här, precis. Det är så här, nu är jag 65, jag ska börja röka.
Det är varit sjukt.
Ska liksom fimpa på folk på stan och bara så här, try me.
Wow, det låter lite mysigt.
Ja.
Take me to court, I might die first.
Exakt, det tror jag kommer vara liksom. Då kommer ni få leva, oroa er inte.
Ja, vad härligt. Men jag har också kommit lite så här till terms att jag kanske bara inte är den typ av personen. Alltså det känns också att man så hela tiden vill vara något man inte är. Man tänker så här, men verkligen jätteklyschigt, men att så här, gräset är grönare på andra sidan. Och samtidigt så här, men jag kan gå runt och vara jättemysjuk med mina vänner som typ så här, jag pluggar nu samtidigt som de inte har en aning om vad de vill, och de festar varje kväll. Och sen är de avundsjuka på mig för att jag vet vad jag vill och jag har en plan och liksom, jag har alltid haft fokuset på det liksom. Och det måste, alltså där måste jag ändå liksom vara tacksam till mig själv på något sätt också, att jag alltid ändå har haft ett väldigt tydligt mål, ändå liksom dedikerat så mycket av min tid till det här, och det har ju verkligen tagit mig en bra bit på vägen. Så att jag måste nog också få vara lite fast.
Ja, och jag tänker väl det också, att så här, de gånger jag har testat att göra sånt som alla andra gör, som förväntas av en, alltså jag blir ju trött av att vara ute på klubb, jag blir jättesömnig, jag vill gå och lägga mig, jag står där och typ tittar ut över det här dansgolvet och mina kompisar har jättekul och jag vill bara gå hem och lägga mig. Och sen så är det fortfarande som att jag vaknar dagen efter och typ kan så här checka av på listan att så här, nu har jag gjort vad man borde göra när man är tidigare 20-årsåldern. Att jag kan liksom se vad jag borde göra. Jag ser att jag inte gör det. Jag inser att det är för att jag inte gillar det. Och sen så gör jag det ändå. Det är så konstigt.
Sjukt.
Men jag tror att det är lite det som hör till att vara i tidiga 20-årsåldern också. Oavsett vad man har så kommer man snegla på andra och försöka jämföra sig och fundera på, stämmer det här? Gör jag rätt? Gör alla andra rätt? Vad är det som händer egentligen?
Ja. Vem fan var det som sa? Jag har ju alltid tänkt att sen när man blir typ 40, då löser sig livet. Då slutar man bry sig och allting bara flyter på. Men sen var det någon. Vem tusan var det? Det var någon som bara, ja, det är ju en lögn. Allting blir värre. Man, man börjar tänka på allt man borde ha hunnit vid det här laget som man inte har gjort. Och jag bara, nej, stopp, stopp.
Stress, jag kan tänka mig då.
Men det är alltså en person som har sagt så. Och jag tänker mig att alla andra 40-åringar säger att det är skönt, att det är soft. Nu slutar man
det känns som det är så ständig kamp åt så här, just den där grejen. Då, alltså, jag tänkte ju, alltså, när jag var liten, 25 var ju hur gammal som helst, tyckte jag ju då, att jag bara såhär, då ska jag barn och familj och då är allt under kontroll och livet leker typ, och nu är jag bara, alltså, 25, vad är det ens för ålder? Alltså, man är, jag känner mig så liten fortfarande, och jag tror liksom att det kommer inte komma någonsin en punkt i livet där man bara såhär, nu är allt på plats och allt liksom är toppen, utan det är ju liksom, det går ju så jäkla mycket upp och ner hela tiden, verkligen.
Det finns väl ingen riktig mall heller? Det är väl det, man får väl skapa sin egen mall.
Verkligen.
Över hur ens liv ska se ut.
Ja, gud ja. Konsten
att vara. Vi kör Moment of the Week och då tänker jag att Lova får börja.
Okej! Men då, alltså det som sticker ut för mig är med att jag har haft en pissvecka liksom bakom mig.
Det är jättebra, välkommen hit.
Så hade jag faktiskt en fantastisk dag igår.
Berätta.
Började hela dagen med att gå till frisören och klippa mig, vilket är bland det bästa jag vet, och bli ompysslad och bara rörd i håret, och liksom, jag satt där i 3,5 timme och drack kaffe och läste tidningar och hade verkligen så jäkla mycket me-time. Så det var helt underbart. Och sen så lagde jag en svingod pasta. Och sen skrev jag faktiskt en låt. Jag hade en session på Zoom då, som man har nu för tiden, med några i USA. Och vi skrev en låt på 2 timmar som var en banger, vilket var
nice.
Just sådana moments också, när man såhär, det går bara fort, det flyter på och allt ändå, och att det är en bra låt också. Det är ofta så man kan skriva någonting bara, ja, men vi vill bara bli klar med det här nu, framförallt på Zoom, då är det såhär, vi vill bara ha det överstökat. Men att det blir bra också var skittrevligt. Så att hela dagen igår var bara så här, det var en väldigt, väldigt bra dag, måste jag säga.
Gud vad trevligt, det låter helt underbart.
Det är så nice. Klara?
Ja, jag kommer berätta någonting trevligt för att väga upp mitt pissiga mående. För att jag orkar inte ha att jag har varit svag hela veckan. Jag var ute och sprang i söndags. Jag följer ju ett löpschema som en... de heter Pace on Earth, de som sätter ihop det här schemat. Och en av de som driver Pace on Earth heter Johnny Hellneby, han är ultralöpare. Och han då fick för sig förra veckan att han skulle springa en maraton om dagen, måndag till söndag. Så han sprang Stockholm maraton varje dag då, i 7 dagar. Det är helt stört. Men så sa han också att så här, på söndagen kommer jag behöva så mycket hjälp och pepp jag kan få. Så den som vill springa med ett varv får gärna göra det. Och jag tänkte ju att så här, jag kommer inte ge mig ut och springa en maraton på en vanlig sketen söndag. Det har jag inte i mina ben. Men jag hakar på någonstans när han kommer till Söder där jag bor. Och så springer jag med in i mål. Så jag sprang de 17,5 kilometrarna eller vad det var. Kom i mål, kände mig skitfräsch. Och bara, tack för den här rundan Johnny, bra jobbat. Jag fortsätter springa nu. Så då sprang jag ifrån målet som är vid stadion och så sprang jag hela vägen tillbaka till Söder och landade på 22,8 kilometer. Och att, alltså, jag har aldrig sprungit så långt när jag har bara så här, varit ute och tränat. Det är liksom, det är träningsrekord för mig, och att det kändes så lätt. Och då kände jag bara, det ger resultat. Jag har tränat det här sedan oktober. Jag har tvekat. Det har varit jobbigt. Det har varit snöslaskigt. Det har varit vidrigt. Ibland lite kul också, men mest bara ett jävla...
mest inte.
Mög. Men och så bara, kan man gå ut och göra en sån här grej nu? Vilket jag aldrig hade kunnat liksom för ett år sedan.
Nej, jag tror jag aldrig har sprungit 22... kilometer alls. Nej.
Du jobbar på det fortfarande.
Jag jobbar bara. Jag tar 1 kilometer i taget.
En sprint till tunnelbanan i taget.
Det får ge mig alla springtipsen.
Ja, det ska jag göra.
Gud, det är verkligen, jag vill bli en löpare och en person som läser böcker. Jag är inget av det.
Men gud, välkommen hit. Det är allt hon gör.
Här är hon. Ja. Du,
du lever i drömmen. men härligt.
Mitt nyårslöfte är att jag inte ska läsa. För att jag sätter alltid så här att jag bara, jag ska läsa en bok, och så gör jag aldrig det, och så hatar jag mig själv.
Alltså, men besvik.
Men exakt. Men så jag bara, nu ska jag inte bryta mitt nyårslöfte. Det går jättebra än så länge. Jag har fortfarande inte läst någonting.
Nej, vad skönt. Mm. Ja, det är så jag har gjort i 22 års tid nu. Jag har läst Ellen DeGeneres självbiografi och Jag i Zlatan. Mm.
Ja!
Tycker vi om de två? Är den stora frågan.
De två personerna.
Ja, Ellen har varit i blåsväder och Zlatan är ju generell kvinnohatare, känns det som.
Ja, nej. Alltså, Ellen har jag ju ändå varit liksom otroligt avgudad henne som liten. Det var inte såhär, varje gång jag mådde dåligt, och då satt jag på ett avsnitt och typ varje gång hon gav iväg pengar så bara
Det känns som att hon har gjort så mycket gott att det på något sätt typ väger upp att hon har varit ett as mot sina anställda.
Ja, men just det var det. Just det.
Det är som att man fördömer hennes handlingar, men man tycker fortfarande om henne. Liksom,
men jag kan hon är typ ändå en person jag inte skulle vilja träffa. På något sätt, nej, för något sätt vill jag ha typ så här, den bilden av henne att hon är, för jag kan verkligen tänka mig att hon kan vara ett as också, att det är liksom på något sätt att så här, hon är så här utåt på jobbet och hon ska vara så himla god och sen typ går och bär på all liksom ilska eller något som bara bygger upp som hon tar ut liksom privat.
Jag tror också man måste vara så otroligt business, alltså när man jobbar på det där sättet. Att så här, och jag tror absolut att folk kan ta det som att man är otrevlig liksom.
Absolut.
Vilket hon säkert kan vara ibland också.
Verkligen.
Tvivlar man inte på. Nej. Mitt moment of the week, nu ska vi dra ner stämningen lite grann här.
Okay.
För jag har snott min pojkväns HBO-inlogg och jag har kollat på första avsnittet om dokumentärserien om Woody Allen. Har ni hört talas om det?
Nej,
jag visste inte att det fanns en dokumentär om
honom. Nej, den är helt ny.
Är det inte hans dotter som har anklagat honom för övergrepp?
Ja, precis. Det här tittade jag på och det var så mörkt. Och det här är också första gången, för dottern är med och pratar. En av hans söner i alla fall var med i det här avsnittet och pratar. Ronan Farrow som gjorde... Jag vet inte om han gjorde liksom det första stora MeToo-avslöjandet om Harvey Weinstein, tror jag att det var den historien. Han är väldigt framgångsrik, liksom, grävande journalist. Så han är med och pratar om det, och Woody Allens exfru och det här barnets mamma då, som har blivit antastad av honom, eller vad man säger, allegedly.
Det är ändå skönt att vi inte är i USA, för då behöver man inte säga allegedly. Du åker ju dit så jävla hårt om du bara uttrycker någon form av sån grej. Om du inte använder ordet allegedly.
Nej, men så det var liksom, det var en bra medieupplevelse. Så. Jag tyckte den är välproducerad, men den var ganska jobbig att se. För att man vet också att Woody Allen har kunnat gå vidare och fortsätta leva sitt liv. Och varit en superframgångsrik regissör utan att egentligen bli särskilt ifrågasatt då för det de säger att han har gjort. Så att då mådde jag lite p där faktiskt när jag tittade på det här.
Men är den värd att se?
Ja, definitivt.
Hur många
absolut.
Avsnitt?
Än så länge finns det ett avsnitt. Jag tror att de släpper ett i veckan. HBO kör ju på den här gammel media-grejen att de släpper ett avsnitt åt gången. Liksom,
det är
vilket
lite
är ganska...
fint, tycker
jag.
Ja,
det är lite härligt. Ja, så nu får jag vänta en hel vecka då på nästa avsnitt om barn.
Vet du hur många det kommer komma? Två?
Nej, jag vet faktiskt inte.
Alltså han är ändå en person som det känns som att så här, det har ändå folk har vetat väldigt länge att han är en bad guy, men att han fortsätter och liksom får göra filmer.
Han är ju gift med sin tidigare adoptivdotter.
Nej, men just
så att det är ju det som kanske inte har...
Det eller, låter ju inte jättefärskt.
Eller Mia Farrows adoptivdotter, han har väl inte varit liksom lagligt hennes adoptivfar.
Men det känns faktiskt som du säger att han har typ inte fått några konsekvenser.
Nej, inte så många som han kanske borde ha fått. Nej.
Verkligen inte.
Men jag tror att vi kan lära oss någonting av det faktiskt.
Att inte gifta oss med våra barn.
Exakt.
Det kan
det
vi lära
nummer
oss.
Ett.
Bra lärdom.
Jättebra lärdom.
Ja, men vad kul. Den ska jag ändå kolla på.
Kika på den.
Det var allt för den här veckan. Vi ska säga tack till alla er som väljer att ge oss lite pengar i varje gång vi släpper ett avsnitt. Ni betyder så otroligt mycket för oss. Och man kanske tänker att så här, men $1, vad kan det göra? Jo, det bidrar ju faktiskt till att vi kan sitta här i våran studio som vi bekostar själva. Och det här gör vi också på våran fritid. Vi uppskattar det jättemycket helt enkelt. Och ni som ger 10 $10. Ni ska få varsin shoutout som vanligt, för det tycker vi att ni förtjänar. Ni heter Isabelle, Joakim Gustafsson, Lollo Fät, Knut, Stephanie Settina, Sara Perjons, Hampus Alexander, Elinor Johansson, Humlan, Sofie Sivert som då ger sin shoutout till sin tvilling Linnea Sivert, och Linnea Sivert som ger sin shoutout till sin tvilling Sofie Sivert. Tack gulle pussar.
Puss på er. Vi ska naturligtvis också tacka vår studio Helio här i Hornstull där vi sitter och poddar. Tack till er.
Och tack till Lova som kom och gästade oss den här veckan.
Tack själva.
Så kul.
Otroligt trevligt.
Så mysigt att få prata med er.
Vilken är din favoritlåt på skivan på rak arm?
Oj. Men in och lyssna på Dance for the Hell of It. Den får du på bra humör.
Om vi får rättigheterna till den kan vi lägga den här på slutet. Ja. Jag vet inte om vi får det. Men jag kommer skriva till Niklas på Universal och kolla. Jag skickar inte det i så fall. Ja, lyssna på den. Den är toppen.
Lyssna på den. Den är jättebra.
Lyssna, dansa i era sovrum.
Ja, jättebra.
Och vi hörs igen nästa vecka, Gustav.
Det gör vi sannoliken. Ha det så bra till dess.
Hej då.
Puss, hej.